Och fredagskaffe inleder vi tillsammans med företagare i studion. Så nu är alla mina företagsidéer i väldigt goda händer. För vi har Klaus Suhonen från Borgo här. God morgon.
God morgon.
Och Robert Jonas från Lappträsk. God morgon.
God morgon, god morgon.
Och till och med dina skidspår har gått till Borgo.
Till och med det, ja. Ja.
Ja.
Via Selen och Dalarna.
Ja, hur var det nu det här när det var så eländigt skidföre?
Nej, vet du, det är aldrig eländigt när man skidar, det är bara härligt.
Jag visste att du skulle säga det där, för du vänder dig alltid till något positivt om jag säger att det har varit ett eländigt år för jordbrukarna, så säger du alltid nej, att det har varit så ljuvligt.
Ja, man måste se på det positiva. Ja. Det, ser du, efter vintern så kommer alltid vår, och då får man, då smälter snön och då får man börja rullskida.
Ja, så man ska se saken på det sättet, men hej, berätta lite nu om Vasaloppet, hur var det då?
Oj, det var nog igen en gång en helt otroligt fin resa tillsammans med faktiskt en hel del borgobor och sibbobor. Så sällskapet är ju nog helt perfekt. Och sen själva skidloppet, så det är ju en upplevelse.
Hur länge tar det? 90?
Det tar allt från för de bästa i bussen 5,5 timme till 12 timmar. Så det tar ju nog en hel dag. Och mer än en hel dag. Och jag måste faktiskt lyfta på hatten för de som orkar vara ut i spåret i 12 timmar. Alltså 1,5 arbetsdag så svettas man på där i spåret. Och det finns inte ens spår, så det är obefintliga spår i 90 kilometer i tuff terräng och i snöfall.
Så man borde få pris enligt hur dålig man är, för det är liksom
egentligen, ja. I Sibbo finns ett orienteringslopp som heter kadaverloppet, och den som blir sist vinner, det blir kadaveret.
Okej.
Okay. Ja, jag brukar vara sist också här när vi cyklar i Östnyland. Jag startar 7 på morgonen med de andra och så brukar jag komma där 11-12 på natten tillbaks.
Oj.
Så då man cyklar en stund.
Ja, så du cyklar mest. Och ja. Då är man ju bäst.
Hur gick det för dig då?
Det gick helt okej.
Okay. Har vi satt Vasaloppet en enda gång här nu? Så vi har inte sagt det, så någon undrar något.
Vi skulle ha lite pratat om Vasaloppet faktiskt.
Vi har nog sagt det.
För att det finns ju inte egentligen den här årstiden något viktigare fokus än Vasaloppet för oss som bor här i norr. Jag kom på en 1344 plats, om ni nu frågar exakt och vill veta. Det tog ungefär 6 timmar för mig och jag är helt nöjd.
Ja, och du har ju tränat en hel del och du har varit utomlands och skidat till och med.
Det har jag varit. Det kräver höghöjdsläger och rullskidsåkning och så ska man lite stretcha på sig och sådär.
Härligt.
Och äta gott. Jag kan äta mycket godis för det. Det är det bästa med Vasaloppet, att man får äta massor med godis dagen innan för man ska få upp energi.
Får man ta något glas vin före eller är det helt förbjudet?
Nej, det är inte bra för kroppen. Men koffein är bra.
Ja.
Underloppet.
No, men Klaus, skulle du kunna tänka dig att skida Vasaloppet 90 km på platta skidor?
Jag tror inte att jag skulle det där. Alltså jag har en jättetraumatisk upplevelse om en skidtävling när jag var i dagis. Så efter det så har jag inte gått med i några tävlingar.
Berätta.
Det var nämligen så att ja, det var skidtävlingen. Det var i Kuusankoski. Jag var typ 5 år gammal. Man skulle skida runt dagis då. Och där fanns olika priser. Och jag kollade att där faktiskt det kovigaste var en leksaksbil, en Kojaks-bil. Alltså Kojak TV-serien. Hans bil. Och jag var så, titta på det, den där ska jag skida. Och så skidade jag så hårt jag bara kunde. Och så min kompis Jaakko skidade också. Och han liksom, vi visste inga tider då, men jag såg att han föll hela tiden. Så jag var i alla fall snabbare än han. Och det var liksom så här, okej, det kan jag få den. Sen blev det prisutdelning och han fick kojakbilen. Och jag var så att, jag var ju snabbare än han. Och sen liksom berättade jag att han var yngre, det var därför. Och nu efteråt förstått att de hade liksom olika, jag var ju ett år äldre så jag var i en annan klass. Så antagligen var jag sist i min klass och han var då först i sin klass. Och därför fick han den, och någon i den här klassen fick också någonting, men det var inte så intressant, men det var den här kojakbilen. Jag tyckte som 5-åring att det var en otroligt orättvis att han får den fina kojakbilen och jag var snabbare än han, det kunde man inte förstå. Så det blev nog sånt att efter det har jag inte velat delta i något skidtävling mer, att det känns nog bittert fortfarande.
Ja, jag förstår. Det där. Det är ju nog en traumatisk upplevelse, verkligen.
Ja, och nu för tiden så vinner den som typ vinner Vasaloppet eller någon liknande tävling, vinner ju en bil.
Just det.
Så det är ju nog samma klass fortfarande. Men om du är så att säga fel klass på något vis hela tiden, så då är det ju svårt att tävla.
Ja.
Eller ens ha chans att vinna den där bilen.
Jag som vuxen, nu sen köpte den där bilen åt mig själv.
Okej.
Okay. jag skulle kunna vara sån här som Trump som ger present, alltså han har pokalen åt sig själv, att jag skulle kunna ge den åt mig själv, eller någon skulle kunna ge den åt mig. Ordna egen skidtävling på gården och sen ger min fru den där kojakbilen åt mig. Jag måste ju göra det.
Jag kan komma med i din skidtävling.
Ja, det låter bra. Det låter bra. Du är snabbare, så då
Och alla som vinner ska ge sin pokal eller sin medalj åt Klaus.
Ja, underbart, underbart. Men hörni, så här annars, vi har skrivit den här veckan om gröna vintrar hotar vinterhobbyer men kan locka fler till skidcentren. Är det här nu något vi ska vara oroliga för, Robbe, det här med att vintrarna blir kortare?
Ja, vi ska vi ju kanske vara lite det.
Det hjälper ju nog om vi är oroliga.
Precis. Det är ju lite det som faktiskt är i det här samhället nu, att vi går omkring och oroar oss för det ena och det andra. Och sen kanske vi inte riktigt gör någonting åt saken. Eller först och främst så gnäller vi och skriver om det i våra sociala medier. Jag skulle just, Klaus var lite in på det här som är egentligen mitt svar. Det är liksom, det finns två saker att göra. Möta Olle i grind, då kan vi mota honom också. Men muta honom framförallt. Och heter han Olle här i Borgå så kanske han heter någonting annat här. Men vi ska kalla honom för Olle i grinden. Det är att gör du någonting annat, hitta på något annat alternativ. Och det andra är det att nej, men vi ska leva med den situation som det är. Och om jag tar igen mina Vasaloppsförberedelser som ett exempel. Om det inte går att skida på snö så rullskidar man. Ja. Och det gjorde jag i december. Och det gick bra. Det med. Och det var lika roligt för mig. Och inte klagar jag på det.
Så det är kanske lösningen. Numera bara banor för rullskidare så har vi löst det här problemet. Vi skidar på det viset istället.
Jag sorterar nu i fem olika så här det där bins. Och det kommer ju nog att påverka. Vintrarna kommer att bli längre igen, tror jag. För jag är så här miljövänlig. Så jag bara berättar att det kommer att bli bättre.
Så vi ger en applåd åt Klaus här ännu före låten börjar.
Absolut.
Kanske du kan ge någon symbolisk
en bil. En bil.
Något skräp som du kan sortera på rätt sätt.
Fredag ska fortsätta tillsammans med Robert Jordas och Klaus Suhonen. Vi var lite inne på skidning här. Nu ska vi tala om det flytande huset i Lovisa som fortfarande flyter, men är osålt fortfarande. Klaus, du har inga flyttat i.
Nej, men jag tycker det låter helt. Jag måste ju kolla in det och det låter ju fruktansvärt roligt. Och idén är ju fantastisk. Jag skulle bra kunna tänka mig att bo i flyttande hus. Och grejen är den att om det går att flytta till andra parker, så det är ju jätteroligt att man flyttar till en annan stad och tar huset med sig. För jag kollar att det ska gå att boxera.
Ja.
Och det där, den sitter nu fast med ankare och grejer. Och jag tycker om den funkar, om den är så att den liksom tål alla väder som de säger, så är det helt en fantastiskt rolig grej. Och tänk så stor gård man har. Hela havet.
Ja. Exakt.
Det är fantastiskt.
Och inte börja klippa gräset.
Verkligen, ja. Utan vassen kanske lite.
Ja, så du kan tänka dig att bo där. Men priset kanske ska vara rätt.
Ja, priset ska vara rätt, ja. Men när man nu tittar på det där så det ska kunna vara en framtids liksom lösning. Och jag tycker så att om du inte lyckas sälja den i Lovisa så flyttar den till nästa stad. Var vill du bo så? Här kommer huset.
No, men Robbe, vad tänker du? Varför är det osålt det här huset fortfarande?
Det vet jag inte. Säkert beror det på priset och bostadsläget just nu, eller bostadsmarknaden just nu. Jag har varit flera gånger in i det här huset och det är jättefint.
Men du har varit där inne?
Ja,
okay, coolt.
Helt otroligt. Alltså en fantastisk utsikt.
Ja, verkligen. Jag
över viken, söderut. Och just det här som är speciellt, vi finnar, vi placerar, kan, om vi är naturnära människor och vill bo mitt i naturen, så placerar vi huset mitt i skogen. Och då har man liksom nära till naturen. Bara med några steg och så är man ut i vildmarken. Det här är lite samma sak konstigt nog. Här är du så nära, liksom mitt på vattnet. Du är så nära vatten och så nära den delen av naturen. Så det är speciellt. Och jag tror att man liksom skulle omformas lite som människa om man skulle bo där. Man skulle faktiskt bli en sån här, en del av havet.
Sjöjungfru.
En sjöjungfru eller en.
Ja.
Men är man liksom för utsatt där så att säga? Blir det för mycket folk som kommer förbi där och kikar på en? Och är det det som är problemet då?
No, det är just det här med den här placeringen. Men ja, nej, det här är ju det här är en stad. Då då är det ju så. Man bor ju på det viset.
Mm.
Om man inte vill ha folk runt sig så ska man flytta ut till en öde ö.
Ja.
Det där kan man ta med sig till en öde
ö. Ja. Det kan man ta med sig. Och det här just det här att flytta på den. Så det, det är bra.
Jag tycker inte att det där, om du tänker nu priset. Alltså grejen är den att förstås de har gjort ett pionjärjobb. De har gjort en sån här. Och klart det är dyrt. Mm. Sen om de skulle lyckas börja serieproducera så går de ner. Men det här är liksom fantastiskt pionjärjobb tycker jag. Jag vet inte riktigt varför man säger väl att oj vad det är dyrt. Oj, vad det är ju när man bygger en så här så jag tycker det är inte så där mycket kostar det åtminstone. Så att det, jag tycker det är fantastiskt och jag skulle hämta den hit i Borgå så ska jag fundera på saken.
Du kan ha den där i ån och guppa.
Ja. Och jag skulle inte ha fast den alls. För det givar det där att vad vaknar man imorgon? Precis. Jag tycker det är fantastiskt.
Man vaknar redan framme.
Nej, någon.
Ja.
Så man behöver inte gå eller ro till jobbet utan man är redan på andra sidan stranden.
Så är det.
Just det.
Det här är sånt ett misstag som vi ofta gör när vi jobbar med finska och ser på finska företag. Man väntar på att det liksom ska fungera perfekt. Man väntar på att produkten ska vara perfekt. Och nu är det fina i den här kråksången är det att man har faktiskt, som Klaus sa, byggt ett koncept. Man har byggt ett hus egentligen i en husfabrik och frakta hela den där promen och huset till det här stället. Och det är det här konceptet som är fint. Det betyder att man kan göra det här för vem som helst, var som helst i världen. Och det är det här som man borde liksom jobba på och ta med sig.
Ja.
Det där, sen att är det huset för dyrt eller på fel ställe eller ingen marknad. Så det är lite ett Lovisa-problem och lite ett Finland-problem där det inte finns så mycket pengar. Men det här konceptet och att man har gjort det är det som är värdefullt.
Ja, och utomlands finns det ju mycket flytande hus. Ja.
Men man tycker att det inte skulle vara något problem att hyra ut det som Airbnb, att det skulle vara hela tiden bokat.
Ja. Och uthyrning ska de ju pröva på nu, och det skulle vara då för några dagar för turister, det konceptet. Vad tror du om det då?
Ja, jag tror absolut att det kommer att funka. Det är jätteintressant. Jag var dit för en natt. Jag tycker att det skulle vara en jätterolig upplevelse.
Ja.
Tummarna upp för sådana som liksom vågar bygga. Och sen är problemet alltid det. Grejen är bara att hur producerar man, var producerar man. Det har gjorts mycket sådana koncept. Vi jobbar också med kunder som har hittat på innovativa paddelbanor som man kan flytta. Och det var svårt ännu så länge som man gjorde några stycken och vi byggde i Finland. Nu lyckades det sälja så att de byggs på andra ställen liksom i Europa och de är billigare och så här. Så man får igång den här grejen. Så vi är ett idé, vi är liksom software country, vi är inte ett hardware country. Att vi ska ha idéer och så ska vi alla tummen upp och vara stolta över dem.
Precis.
Ja, ja. Men blir det något flytande till helgen då, Robbe?
Det blir ändå lite glidande, tror jag. På tal om Vasaloppet så ordnas det igen ett litet lopp i Liljendal. Drömstrandsloppet på Hopomträsk. Det är ingen tävling utan man bara deltar och skidar runt
träsket. Och hur är isläget där?
Och hoppas att isläget är bra. Ingen aning faktiskt. Ja. Det kan vara att det är massor med vatten på isen. Så alla
det blir flytande.
Som blir inspirerade nu av att åka skidor på veckoslutet på skaran eller på isen. Så var nu försiktiga ändå.
Ja, no, men ska du skida något då? Du har så traumatiska upplevelser så vi tror att det kanske inte blir det för din del.
Jag tror jag ska, ja det där, det, jag ska, man får inte göra reklam här, men det är en Borgå pojka som har så här en blinibrunch på lördag. Okay. Jag tycker att jag går på blinibrunch. Så du det där gör av med kalorier och jag gör motsatsen.
Men det är bra, det blir så här en balans liksom. Ja. Att, man alla tillför något.
Jag kommer efter skidloppet att bli nio i så fall så att jag laddar upp för Vasaloppet 2027.
Det är bra.
Och man ska väl anmäla sig redan.
Ja, det ska man.
Absolut. Hej, tack för att ni kom idag. Ha ett skönt veckoslut.
Tack så mycket.
Tack, detsamma.
Klaus Suhonen och Robert Jordas här i veckans fredagskaffe.